En podcast från Aftonbladet.
Hej, hej, hallå och glad schlager. För några veckor sedan sjöng Junior Lirin. Oj, 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 jag vill ha skoj. Men jag vet inte, jag särskilt skoj är inte årets upplaga av Melodifestivalen. Var är humorn? Det verkar som att den har fastnat någonstans i katakomberna på Sveriges Television. Kan vi inte förvänta oss mer än det här 2026? Ingen var förvånad över att Medina med sitt kärleksnummer tog sig raka vägen till final, men till Stinas förtret så förstod inte svenska folket grejen med korslagda som håsats av både bettingbolag och så kallade experter. Nu tar vi av oss silkesvantarna och säger vad vi tycker i Sveriges största podd om Melodifestivalen. Välkommen till Schlagerkoll. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Stina Dahlgren
och Tobbe Ek.
Stina, du låter lite deppig nu.
Nej, men nej, det var mer att jag satt och väntade på Tobbe. Men jag deppade färdigt igår, känner okay. Jag. Ja, jag har släppt det nu. Nu går vi vidare.
Är det så?
Ja.
Ja.
Det var lite synd, men jag fattar också grejen. Jag fattar att inte alla kommer fatta korslagda.
Vi ska också ta en del mejl.
Och då härligt. Kan man mejla in till, om man har fler frågor, schlagerkoll@aftonbladet.se.
Ja. Eller mejladressen som är schlagerkoll@aftonbladet.se.
Du var lite långsam idag, Tobbe.
Ja, jag kanske.
Vad beror det på?
Därför att jag är lite trött och lite seg och inte har någon röst.
Jag älskar att reaktionsförmågan på söndagar är lite långsammare. Men det är helt i sin ordning. För det är ju så, det är inte bara vi, det är även våra lyssnare som är mycket besvikna på årets Melodifestival. Som Tony som beskrev att programmet sög hästballe. Ja, okej. Okay. Vi kommer till mejlskölden om en stund.
Hej Tony!
Nu kan väl ni få berätta lite om hur det var på efterfesten igår. Vill du börja, Stina?
Ja, men grejen var så här. Den var väldigt segstartad. Först tänkte man, nej, det här, det kommer inte bli någonting. Sen, jävlar, tog det fart. Medina, Ubbe från Korslagda drog igång. Saga, det blev, Nanne Grönvall stod på scenen. Alla jublade och var på så bra humör. Saga drog igång något danståg genom hela lokalen.
Underbart, men, man måste ha danståg på efterfester.
Ja, nej, men det var verkligen segstartat och sen togs allt i kapp.
Emilia Pantic röjde på scengolvet, dansgolvet.
Tillsammans med 02.
Hampus och Gina var där och båda var uppe och dansade med varandra och dansade var för sig och hade kul, trots att Gina liksom har varit riktigt sjuk. Jag tror att hon gick någon gång vid 2:30, men då hade hon verkligen liksom kört. Och sen så försvann Hampus vid 2 ungefär. Den artist som var kvar längst på efterfesten var Patrik Sean, som såhär 10:50 gick upp och körde sin låt igen.
Jag måste också säga, vi har alltså aldrig sett Gina och Hampus på dansgolvet. De tidigare gångerna har de ju bara kommit och satt sig vid sitt bord och käkat lite. Men det var när Copacabana Boy spelades som Hampus Nessvoll inte kunde hålla sig längre.
Nej, de ville ha skoj.
Exakt.
Ja, men de kanske behövde släppa loss lite.
Ja, men och båda har ju varit, alltså förra veckan var ju Hampus sjuk och hade sjukt barn och sådär. Så att inför efterfesten sa han, nej men idag ska jag kuka ur. Och jag bara, det där kommer jag citera dig på. Han bara, okej. Jag tror att det var nog lite bra för dem att få komma och känna lite så här skön feststämning. Det är lite bökigt när efterfesten inte är på artisthotellet. Därför så var det ganska många som gick ganska tidigt. För det är ju skönare att liksom avsluta på hotellrum och så. Liksom. Så att de flesta artister hade nog gått redan 2:15. Men det dansades vidare.
Det låter som en bra efterfest helt enkelt.
Det blev det till slut.
Men hörni då, vi kan väl gå igenom då lite vad som faktiskt hände i själva programmet, och jag tänker framförallt på bidragen nu. Medina, inte alls konstigt att de blev folkets favorit och gick raka vägen. Det kändes som att det exploderade i rutan.
Ja, men och det gjorde det ju, det märkte vi i arenan genrepet på fredagen också, att här, det var något helt annat än de andra bidragen. Det var outstanding, det var utklassning verkligen.
Och det är ju lite kul för att det här känns ju nu som huvudutmanaren mot Felicia. Och det som är roligt med det är ju att det är två så helt olika typer av nummer. Där Felicia är det här supersnygga, strukturerade musikvideonumret, medans Medina är det galna fest och glädje i rutan numret.
Det är lite som förra året när Måns och Kai stod mot varandra. Det är också två väldigt låtar som stod väldigt långt ifrån varandra. Aha, okej, okay, men jag var i alla fall jätteglad. Vi dansade ju i soffan när det var Medina.
Fast det är någon som satt still när de körde, undrar jag.
Jag vet inte.
Det är ju också någonting. När jag först hörde låten så tänkte jag, den här är inte lika bra som deras tidigare låtar. Men det, om ens första intryck när man hör en låt är att man ser ett sånt här framträdande, då tror jag att det liksom äter sig in, så att man hela tiden har känslan av framträdandet även när man sen bara lyssnar på låten. Och så upplever jag ofta med Melodifestivalen, när det är sådana låtar som man har tyckt har varit helt fantastiska när man lyssnat på den, men sen när man ser ett framträdande så blir det inte lika bra, och då blir låten sen därefter inte heller lika bra.
Men du, Jenny, du som är Medina expert, ja, tänker du att de kan liksom vinna och utmana Felicia?
Alltså, jag tror att de kan ge henne en ordentlig match i alla fall, för det tänkte jag kanske inte när jag såg torsdagsrepet. För då kände jag så här, nej, det här kommer inte kunna slå Felicia. Men sen när man såg dem med publiken och hur de liksom exploderar då och hur allting liksom flyger. Och man jag såg mina barns reaktion som även gillade Felicia, så var ju så här, Siri var så här, bye Felicia! Alltså de var på den nivån. Och bara så här, det här, Felicia kommer inte kunna stå emot det här, för att Medina var så fantastiska igår.
Så det här, du tror ändå att det här kan vinna Melodifestivalen?
Alltså, jag vill ju att Medina ska vinna. Ja. Men jag blir lika glad om Felicia vinner. Alltså, men det känns som att det är Medinas tur.
Vet ni vad jag tror? Om liksom allt annat lika, om svenska folket skulle känna att de här låtarna är exakt lika bra, då tror jag att Felicia vinner på att Medina är visserligen ett glatt och härligt nummer, men det är mörkt. Det är mörkt och rött. Det är inte
Felicias också.
Jo, men i hennes låt är ju sån. Så att det ska vara mörkt och rött. Det här är ju den glada låten, men den är inte färgglad, varm och ljus på scenen. Och då när man ställer dem mot varandra så är Medinas scenshow då, lever inte riktigt, alltså, den är fantastisk, jag älskar den och all fyrverkeri och allting, men det är någonting med att det är mörkt och rött i en låt som skulle kunna vara en färgexplosion.
Så när man ställer mörkt och rött mot mörkt och rött, då vinner
mörkt
Felicia?
Ja, då vinner mörkt och rött.
Okej, vad logiskt.
Det är så underbart också att vi är redan här och pratar efter vecka 3 när det är 2 deltävlingar kvar och också 12 låtar, så vi inte har en aning om de har någonting att säga till om.
Men vet du, Jenny, vet du vad jag sa till Tobbe när vi käkade frukost i morse? Då sa jag, jag har ingenting att se fram emot de här kommande veckorna. Jag vet inte vad jag ska liksom... Jag har inget korslagda eller A-teens. Nu känns det som att så här, river vi av de här 2 veckorna som kommer.
Men då kontrade jag med att jag har hört viskas om Alexas scenshow som kommer. Och hennes låt, det är K-pop, den ska också vara så här hård, techno-hård som Felicias. Laserscenshow, men någonting utöver vad vi har sett tidigare i Melodifestivalen, och väldigt, väldigt dyrt. Men det ska vara en specialeffekt med som man liksom är så här, kommer det funka eller inte? Funkar det så kan det bli fantastiskt. Blir det lite halvdassigt för att det är Melodifestivalen och inte Super Bowl i budget, då kanske inte flyger. Men där kände jag direkt att här blir jag lite taggad.
Vet du vad Jenny tänker nu, Tobbe?
Va?
Nu tänker hon, jag måste dra tillbaka dem för vi är fortfarande på vecka 3. Nu
så
har vi svävat iväg och hon som programledare.
Nej, utan det enda jag tänkte var så här att ingen än jag blir ju gladare om det förvånas med Alexas deltagande i Melodifestivalen. För det jag har sett hittills är ju ingenting som jag har tyckt har varit bra med henne. Plus också att vi vet att facit för de som kommer till exempel från USA och är med i Melodifestivalen inte är så bra.
Tycker du inte hennes American Song Contest låt är bra?
Jag kanske har hört den en halv gång. Det var ungefär så länge jag ville lyssna på den.
Den tycker jag är svinbra.
Den är helt okej, men den blev ingen hit.
Den går varm hemma hos mig, kan jag säga.
Nämen.
Ovanpå det här, så också lite sådär insider för att vi ändå ska liksom... så att våra lyssnare inte känner det här, vi skiter i resten av deltävlingarna. Jag pratade med en annan person igår i kulissen som... har hört i princip alla låtar och som bara såhär, nej men jag tror att Sanna Nilsson tar det här, jag har till och med satsat ganska mycket pengar på att hon kommer vinna Mello i år. Och det här är en person som har jobbat länge med Melodifestivalen i kulisserna på olika sätt och efter att först ha liksom tänkt på det här med att men finns det något att se fram emot, och sen när jag fick höra det här om Alexa och sen att en person som jag gillar och har stor respekt för liksom har satsat pengar på att Sanna Nilsson ska vinna, då känner jag att då finns det saker kvar.
Bra att du håller igång peppen, Tobbe.
Ja, men och även om jag kanske inte har Smash Into Pieces som favoriter någonstans någonsin, så är jag ändå förväntansfull för att se vad de ska komma med en tredje gång. Men hörni, vi går inte händelserna i förväg nu. Vi måste prata också om att Saga Ludvigsson tog ju den andra finalplatsen. Vi hade ju lite svårt att diskutera här om torsdagen när vi spelade in sist vilka som faktiskt skulle vara de som följde med Medina till finalen. Men det blev Saga. Och det kändes inte så konstigt när man väl såg henne på scenen igår. För jag tyckte också att det hände jättemycket när det väl var live och det var publik.
Ja, men hon var absolut värd den platsen. Hon var jätteduktig. Hon ska vara i finalen, absolut.
Och det var ju det här som hände förra året också. Hur hon bara liksom växlade upp 4 växlar. Även från genrep till sändning. Och bara glöder. Och man känner hennes energi genom rutan.
Hon är ju lite likadan som Medina där, att både Medina och Saga, de har det. De ställer sig på scenen och den utstrålningen och värmen de har, det går liksom inte att värja sig emot.
Nej, fantastiskt. Det var roligt tycker jag att det blev så tydligt också att det var hon som var tittarnas andra favorit. Och sen så satt ju vi också och hoppades och också dansade till att Eva Jumatate faktiskt tog sig hela vägen till kvalet. Det överraskade mig och jag blev väldigt glad över det.
Ja, men och nu var det ju på bekostnad av korslagda. Men det är klart att jag också tycker det är jättekul när det kommer en. Alltså en ung tjej, debutant, gör bra ifrån sig. Vi pratade om det i förra podden, att hon var jätteduktig. Så att hon var ju absolut värd. Och det är kul när det blir såna där överraskningar. Det är ju det här som är Melodifestivalen.
Ja, men och det var det här som jag spekulerade lite första veckan, att det skulle kunna hända med Indra till exempel. För det är ju ofta att det är någon som har en jäkligt bra röst. Det är svårt med ballader, men här så kom ju Eva med någonting som också funkade i alla åldersgrupper och var bara så, ja men, var så självklar när hon sjöng. Hon var lite darrig i början. Och det erkände hon ju. Hon var ju nervös. Men det bidrar ju till, när man känner de där nerverna och sen att det mynnar ut i att det funkar, då tar tittarna till sig det. Och men det var väldigt, väldigt kul att se. Älskar när det skräller och tycker att det var en välförtjänt kvalfinalist.
Visst var det så att hon fick 12 poängen utav gruppen 10-15?
Ja.
Ja, och det tror jag är så mycket tack vare hennes, dels att hon har varit med i Talang, men dels också att hon har varit med i klassen. För min dotter gillar ju henne jättemycket från att hon har varit med i klassen. Och var så här, det här är, förutom att hon röstade på Medina, så var det bara Eva som hon röstade på. Det är kul. Stina, du skulle säga något?
Nej, men det har jag redan glömt.
Jaså.
Och hon fick en 12 till, men jag kommer inte ihåg vilken det var.
Nej, just det. Så kanske det var. Okej.
Okay. Mm. Jo, nu vet jag vad jag skulle säga. Jag skulle säga att det blir så jävla bra tv när man får se reaktioner som framförallt Saga och Evas. Båda de två bröt ju ihop fullständigt i Green Room. Och det är liksom glädjetårar och skrik. Och de är så chockade och man känner att det här är äkta, genuin chockglädje. Alltså det är bra tv.
Men också att Medina var väldigt tagna över att gå vidare. Så det kändes som att även om de visste att de var storfavoriter, så kanske de ändå inte hade... Alltså du vet, när allting släpper, när man väl... Nu har vi tagit oss dit liksom. Man såg ju att det var ju tårar där också.
Får jag fråga, satt ni också lite på nålar när de skulle göra sitt framträdande igen och började prata precis i början? Ja. Trodde ni också att nu kommer de kuppa någonting?
Nej, det tänkte jag nog inte att de skulle våga göra där.
Det tänkte jag var så här, jag spetsade öronen och bara, oj, nu måste jag lyssna. Men det var ändå inte så att jag trodde att de skulle. Jag tror inte att de kommer sätta sina chanser att vinna Melodifestivalen ur spel.
Nej, det tror inte jag heller.
De har ju lovat att de inte ska kuppa och sagt att det där är vi klara med. Men det var ändå någonting som gjorde att jag kände, kommer de, kan de hålla sig? Kommer de säga någonting? Framförallt måste SVT suttit så på nålar.
Ja, det
tror jag. Okej, men korslagda, hur var de efteråt då? Alltså, vi måste ändå fundera lite på, de är så otroligt hypade av oddsbolagen och liksom medierna att kanske typ vinna hela alltet och vinna den här deltävlingen och sen så hamnar de bara på fjärde plats.
Björn Borg, trummisen där, han ifrågasatte oddsbolagen lite efteråt och sa, vad är det för nissar som sitter där och tippar att vi ska vinna när vi inte ens går vidare? Och Ubbe kände ju att de hade varit liksom besvikna precis den här sekunden i Green Room och hade väl tyckt det var lite jobbigt i några sekunder, men sen var de faktiskt ganska glada och avslappnade. De var mycket mer avslappnade än vad de har varit på hela veckan. Sen, ja, de röjde på efterfesten och sådär, men sen när de hade gjort det, då satte de sig vid sitt bord igen och drack lite öl och chillade och drog ganska tidigt från efterfesten.
Ubbe drack väl inte så lite öl? Alltså, han var upp på scenen med Medina bland annat, och verkligen, ja, men han, någonstans levde han ju sitt bästa liv också, samtidigt som han var lite besviken.
Han var ju den utav dem som röjde mest.
Ja.
Men tror ni att de kommer komma tillbaka till Melodifestivalen?
De sa att det inte var helt omöjligt när jag frågade på presskonferensen. Men jag vet inte. Jag tror kanske inte det här är rätt forum för dem.
Men det är ju det där med att om man inte blir upplyst om vad Melodifestivalen är, och om man är musiker som har jobbat i liksom 20-30 år på andra ställen, på andra sätt, så kommer man in och bara, man blir som en udda fågel. Då måste man ha rätt personer runt sig som också upplyser om liksom vad det är man ska omfamna. Och gör man inte det, så är det väldigt lätt att känna sig lite apart, lite malplacé, liksom. Lite bara, vad gör jag här? Och jag tror att det tyvärr var där korslagda hamnade i det här. För de kom in och bara... Melodifestivalen är något helt annat än att spela på Sveriges största rockfestivaler. Det är verkligen annorlunda, och om man inte är förberedd på det, då är det väldigt, väldigt svårt att veta vad det är som kommer att hända. Och där tror jag att speciellt om man liksom har varit ute och giggat i 20 års tid, att det är svårt att bara koppla om och förstå Melodifestivalen.
Ja, vi får väl se då om de återkommer till Melodifestivalen.
Vet du vad, jag vill säga någonting som kanske kommer att förvåna er. Men jag hoppas att de inte kommer tillbaka till Melodifestivalen. För att jag tänker att jag vill se dem här på alltså livespelningar. Ja, exakt. Jag vill se dem här på Sweden Rock.
Ja, men det var helt rätt att de var med. Och de levererar ju liksom den här, det är en refräng som klistrar sig fast. Jag tycker att numret inte blev så spännande som det kunde ha varit. Men jag skulle vilja kommentera det här med oddsmakarna. För det är ju inte några gubbar som sitter i ett rum och bara bestämmer att det här kommer vara favoriterna. Utan det handlar ju om att svenska folket varit inne och spelat på dem. Och inte svenska folket, men spelare har varit inne och spelat på dem. Och då sjunker oddsen. Och om många spelar samtidigt och satsar liksom 100 lappar på det, ja, men då sjunker oddsen så. Därför att spelbolagen måste anpassa sig utifrån marknaden.
Ja, och nu är det många som har förlorat pengar.
Absolut, men det är inga stora summor. Man satsar en 100 lapp eller en 1000 lapp.
Ja, du vet inte. Det kanske finns någon som sitter där ute och har lagt hela sina besparingar nu.
Ja, fast det vet jag. Därför att ingen av spelbolagen accepterar så höga bud på Melodifestivalen. Då ska du hitta någon spelhaj någonstans som kan ta ett storbud.
Hörrni, det mest trygga och absolut, absolut, absolut bästa i deltävling nummer 3 var Nanne Grönvalls medley. Alltså, jag grät. Jag grät och jag satt och var så lycklig över Nanne Grönvall så att jag visste knappt vad jag skulle ta vägen. Fan vad fint det var.
Ja, men jag tror alla var överens om att det här var det bästa.
Jag fick ett sms från min mamma på morgonen nu bara, Nanne var bäst igår. Och jag satt ju faktiskt på efterfesten och pratade med henne i nästan 45 minuter.
Nej, och, nu blir jag avundsjuk på dig.
I det kan jag också säga, Nanne var ju den som stannade längst på efterfesten. Hon och Peter stod i garderoben efter att efterfesten hade stängt och var på väg därifrån. Och alla ville komma fram och bara säga hej och tack. Ingen ville störa Nanne, men alla ville få ge henne beröm. Mm. Och varje gång någon kom fram så flög ju hon upp och bara ville få ge en kram tillbaka och tacka för beröm och sådär. Och Peter sa, hennes man alltså, sa att han har inte sett henne så här och på så här bra humör och med så här mycket energi på jättelänge.
Oh,
hon har ju gått igenom en cancerbehandling igen och det har varit kämpigt. Så det var så fint. Nu börjar jag nästan gråta.
Ja, det börjar jag också.
Det var så fint att prata med henne och också bara se hur viktigt det här var. Det var så viktigt att få leverera det här. De hade ju fått frågan om att göra den här mellanakten innan hon fick beskedet att cancern var tillbaka. Så att hon hade ju liksom gått och bara, SVT hade också, hon sa att SVT var så snälla för att jag har hållit dem på halster och inte kunnat tacka ja, och de har låtit mig vänta. Så att allting sköts på dansrep och sånt var uppskjutet över en månad bara för att de hoppades att jag skulle kunna göra det och hon själv verkligen ville. Och så blev det ju så himla bra.
Ja, men det var så otroligt, och alla som vet att hon har gått igenom det hon har gått igenom, då blir det ju allting extra starkt också, för man unnar ju allting henne allting. Och jag kände liksom så här, de här kläderna, jag bara, ursäkta mig, kan jag få dem där? Den där klänning hon hade i början, alltså det var så snyggt.
Ja,
och liksom att hon
snygg,
hade den energin, alltså wow, vilken förebild för så många människor.
Alltså nu, verkligen, och det var verkligen också som att, nej men Jenny.
Ja men Tina, nu kallar jag för Tina igen. Stina, du har också torkat tårarna, jag har sett det.
Ja gud ja, nej, men både jag och Nanne grät på efterfesten när hon kom hit. Jag skulle göra en intervju med henne och då var hon fortfarande så rörd och i de här känslorna, så hon började gråta och då jag grät och alla har gråtit. Men vi kan väl konstatera att kanske så att Nanne behövde Sverige och Sverige behöver Nanne.
Melodifestivalen deltävling nummer 3 behövde Nanne Grönvall, kan vi väl säga också.
Verkligen. Min bästa notifikation som jag fick igår kväll på Instagram, det är Nanne Grönvall, var är du? Vi ska ju dansa! Och det gjorde vi.
Sa du precis notifikation?
Inte ett sms eller?
Nej.
Eller notis. Alltså dinosaurier.
Darling, we're speaking internationally here.
Notifikation!
Okej, han försöker peka upp oss lite här. Hörrni, vad var det jag skulle säga? Har ni hört någonting hemifrån?
Ja,
mamma var bäst, skrev Tobbe. Nej, mamma.
Mamma Nanne.
Förutom Nanne så tyckte hon att Saga var bäst och sen Eva och sen Medina. Så hon tyckte att den topp 3 var bäst.
Ja.
Vet du vad, jag måste bli bättre på att min mamma måste bli bättre på att höra sig. Men mina kompisar älskade Medina och såklart Nanne.
Ja. Och mina barn Medina och Eva. Jag har inte hört någonting från övriga familj. Så kan det vara. Hörrni, nu tänkte jag att vi ska gå igenom mejlen och vi ska diskutera lite om programmet. Och jag tänker att jag läser lite utav de mejl som har kommit in och sen så diskuterar vi då den här kritiken som har kommit in. Så jag
och om du skulle vilja skicka ett mejl, då kan du göra det till schlagerkoll@aftonbladet.se.
Bästa schlagerkoll, måste bara säga att låtarna är så dåliga. Snittet är 2 av 5. Några, mycket få, hamnar på en 3 och Sällsynt med en 4. Vad är det detta för strunt som SVT vaskar fram av flera tusen låtar? Och programledarna är ju inte bra heller. Mello får underkänt, ser mycket hellre på curling. Hälsningar OS före Mellomos. Hälsa Annika. Och så skriver Tony så här, tjenare. Annars så tycker jag som sett varenda deltävling i 20 år att själva programmet igår sög, ursäkta med uttrycket, hästballe. Får vi verkligen inte bättre än så här i år? Och så skriver Artin, hej Schlagerkoll, och kan inte Edvard av Silén komma tillbaka? Tycks bara vara han som kan skriva manus till detta program. Ja, så här låter det i fler av mejlen som vi får in. Så vad säger ni? Vad är det som händer med manuset? Det finns inga skämt som håller.
Nej, men och det är ju så synd, för att Gina och Hampus i sig är ju väldigt duktiga programledare. De är jättetrygga och proffsiga och bra, men det är ju just som du säger, det är manus som inte håller.
Och de är ju med och skriver manuset själva, så det är inte så att de får det här i knät. Men det är någonting med att man inte... Edvard af Sillén, han kan inte göra Melodifestivalen varje år. Det skulle heller inte bli bra, för att hans idéer skulle ta slut. Och man ska inte kopiera det han gör. Men det finns saker som han gör när han har arbetat med Melodifestivalen. Det är att han alltid är med programledarna i varje... stund under sändningen är han där och håller dem i handen, uppdaterar med manus, fräschar till, coachar live. Men det är också så att när något inte flyger på fredagskvällen, då stryker man det, man jobbar om det, man repar om det, man nöjer sig inte. Och sen så testar man igen på lördagsrepet med en ny variant eller nya grejer. Man slipar på det, man skriver om och man plockar in aktualiteter hela tiden. Det har de försökt lite, men det är liksom som att de inte... Nej, jag blir ledsen över att man nöjer sig. Att inte någon sätter ner foten och säger: vi är inte klara än, vi fortsätter jobba. Om ni behöver sova, nej, det får ni göra på söndag, för nu jobbar vi vidare med det här.
Gina och Hampus sa ju igår att de själva är jättenöjda och ja, tycker det är jättebra. Så att,
ja, vad ska de säga?
Ja.
Men jag tänker så här att även om inte Edvard af Sillén är med nu, så borde det ändå vara så många som är delaktiga i hela produktionen som är med år efter år efter år och vet liksom, nu flög ju inte det här, då tar vi ju och gör om. De kan ju inte råda om med hela produktionen varje år, eller hur? Det måste ju vara ganska många som jobbar år efter år efter år.
Innehållsproducenten är samma som de senaste åren. Men det är inte samma team runt programledarna förutom innehållsproducenten. För manus och regi i år står Sofia Nordin, och manus är Gina och Hampus tillsammans med Christer Svensson, Andreas T. Olsson och Stefan Wik.
Och alla de nya då?
Min uppfattning är att de är nya. Och känslan är att de inte riktigt förstår hur stort Melodifestivalen är och hur mycket man måste jobba för att få det här att flyga och sitta. Hur mycket man måste jobba med regin och tajmingen, hur mycket man måste slipa på varenda ord så att det sen låter spontant och härligt i sändning. Liksom.
Men är det här sådana människor som ni ser när ni är där på repen? Ni får inte kolla på deras rep, men som att de ändå finns runt omkring arenan under veckan.
Alltså jag har inte sett dem, jag vet inte ens hur de ser ut.
Nej, jag kan inte påstå att jag har sett dem. Någon av dem skulle jag känna igen liksom men jag har inte sett dem i arenan. Men det är också så att en sak som skiljer sig jämfört med förra året till exempel, det är ju att Keijo och Edvin, de var väldigt ofta på repetitionerna och följde med och såg artisterna och var backstage och var med och liksom stöttade artisterna också. Och det har vi inte sett på samma sätt med Gino och Hampus. Och det är ju en personlighetsgrej, att man kanske inte är riktigt bekväm med det. Men i det så blir det ju också två separata delar. Det blir artisterna för sig, det blir programledarna för sig. Men i det så har vi... Nej, jag kan inte påstå att jag har sett manusförfattare och så sitta i arenan under repen. De kanske har funnits där, men jag har inte sett dem.
Om det här inte blir bättre, vad händer då?
Ingenting. De är ju... Ja, det blir ju oavsett 3 veckor till med dem.
Ja, och alltså vi vet ju redan nu vad som kommer hända i finalen. Det är ju att Hampus på något sätt kommer att framföra den där låten som han skickade in till Melodifestivalen. Det är ju det enda som är så tydligt, att de har byggt upp det här från första programmet där Gina: åh, Hampus, var det inte så att du hade skrivit en låt? Vad hette den? Och så andra programmet: jag har hittat den, vi spelar upp den. Och det skämtet flyger ju inte. Men de kommer hålla i det hela vägen, och så kommer Hampus på något sätt att framföra den här låten som är mellanakt i finalen. Och när en sån sak inte flyger, stryk den bara, tänk om.
Men så här, vi får bara acceptera att det är ett pissår. Och så tar vi nya tag nästa år.
Och sen vill jag ändå lägga till: vi har sett så otroligt mycket värre.
Ja, Gina, för det var precis bra, Tobbe.
Gina drev ju faktiskt med det här i första veckan när hon pratade om Melodifestivalens mörka år. Det var ju något av det roligaste. Jag skrattade jättemycket då. Och det är ju de här åren när Melodifestivalen i första hand skulle göras till barnprogram. När stackars Fab Freddy inte hade fått något annat manus än att stå där och ropa glitter. Fina, fina. Han är fantastiskt superfin. Men SVT tog inte hand om honom. Han fick inget manus att jobba med. Och alltså, det var ju några år där när det skulle bli barnprogram och allting.
Men vad måste då SVT göra nu? Alltså, det går ju att göra någonting.
Alla måste ju jobba hårdare, det är väl det enda. Jag vet inte, vad säger du, Tobbe?
Det är precis det. Sluta nöja er. Gå inte och lägg er. Alltså, när jag ser innehållsproducenten komma tillbaka till artisthotellet vid midnatt på fredagskvällen, då tänker jag, men du kan väl inte ha jobbat färdigt nu? På riktigt, hur kan du vara nöjd så att du redan vid midnatt är tillbaka på hotellet och går och lägger dig? Skäms!
Ord och inga visor.
Ja, men det är bra. Vi kanske behövs för att det ska gnistra till lite i humorn och värmen som faktiskt saknas i Melodifestivalen 2026. Och det är ju så, vi är ju extremt bortskämda med 2025. Men man tänker ju att de bara, nu levlar vi upp här. För det är ändå inte så att det är något annat tv-bolag som kommer använda. Det är ju inte så att, som det är med OS, att man slåss om rättigheterna till Melodifestivalen. Nej,
men jag måste också bara säga, för att nu pratar ni om värme och det är klart att Melodifestivalen ska vara ett varmt program. Men jag som älskar Gina gör ju det också mycket, alltså för att hon har den här lite, för att hon är lite kall. För det är den, alltså den här kalla, råa humorn, det är det jag gillar med henne. Så att jag vet inte om jag vill att Gina ska bli plötsligt jättevarm, hon ska bara bli bättre.
Jag håller ju med dig. Jag gillar ju också hennes programledare, det här vassa. Men det måste ju landa.
Ja,
det landar ju ingenstans.
Ja.
Känslan är att hon inte har någon att bolla sina manus med ordentligt, som också kan säga, vi stryker det där blir för elakt, det där är roligt, kan vi spetsa till det lite. Det känns inte som att någon är där och grottar in sig i det med henne. Och om det är så har den personen fel fingertoppskänsla och skulle behöva få hjälp i det.
Okej, vi får se vad som händer då i kommande veckor. Vi ska ta ett mejl till som inte handlar om det här. Hej, inte alls oväntat att Saga gick vidare som nummer 2 när hon var den enda som intervjuades under poängutdelningen. Nästa vecka går såklart Meira Omar och Smash Into Pieces vidare eftersom de redan är etablerade för Mellopubliken så som Edina och Saga var i denna tävling. Det vet man ju innan man ens hör låtarna. Och låtarna hos dessa spelar ingen större roll eftersom folk röstar på vilka de är. Med vänlig hälsning, Göran i Örkeljunga, som programmets humorförfattare skulle ha kallat mig. Är det så här verkligen?
Nej, det spelar ingen roll att någon intervjuar Saga i en minut.
Nej, och där är ju redan avgjort. Men det jag tror att han, anledningen till att hon intervjuades var ju för att hon ledde där mellan de här poängutdelningarna. Men det finns ändå någonting i det här som man ibland, jag förstår att han känner så här, för att när man kan rösta redan när en låt börjar sjunga, eller innan man har framträtt, så är det klart att det finns ganska många som röstar på sin favorit från början. Och speciellt när det är barnen som röstar allra mest. Kanske skulle man göra om det så att man inte får rösta förrän alla har sjungit färdigt. För att göra en liten skillnad. Men i det så tycker jag ju också att man inte ska kunna rösta 5 gånger på varje. Men det jag håller med om är att det väldigt ofta blir förväntat. Det blir de som oddsmakarna har i topp som tar sig vidare. Men det är inte alls säkert att det blir så med Meira och Smash nästa vecka. Och Eva slog sig ju in här, även om vi var många som flaggade för att hon skulle kunna skrälla. Och förra året att Saga tog första, liksom vann sin deltävling då, det var också någonting som var en skräll. Så det kanske är så att de som Melodifestivalen publiken känner igen. Där har vi också artister och låtskrivare som känner igen Melodifestivalpubliken och vet vad de vill ha.
För jag tänkte på förra veckan. Var det förra veckan? Robin Bengtsson.
Ja.
Ja. Han gick ju inte raka vägen.
Nej, han gick till kvalet.
Jag fick tänka väldigt, väldigt, väldigt länge vilka det var som följde med Felicia till finalen. Förlåt, Brandsta City Slickers. Okej, hörni, nu är vi liksom lite klara för nu. Men vi måste bara nämna att nästa vecka då tävlar Kimberly, Timo Reisinen, Meira Omar, Felix Mano, Erika Jonsson och Smash Into Pieces alltså. Det blir spännande!
Tjoho!
Eller? Tjoho! Vi har redan varit inne lite på att vi inte ser jättemycket fram emot de kommande två veckorna. Men,
ja, men nu,
vi har ett uppdrag att följa.
Nu lugnar ni ner er. Jag skulle tycka att det var jättespännande om Timo Reisinen kommer och drämmer till med en låt som tar honom till final. Även om han inte på något sätt är en favoritartist för mig, så kommer han från en plats i Musiksverige som... Om han skulle komma med en bra låt, så skulle det öppna upp vissa dörrar för andra artister och låtskrivare att komma in. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Sen Erika Jonsson, alltså Värmlands country-tjejen, det tycker jag ska bli jättespännande att se vad hon kommer med.
Ja, då kan jag ju säga, bara för att tvätta bort min gubbeälskarstämpel, att jag ändå ser fram emot Meira. Jag tyckte hennes låt var svinbra förra året. Det var en av mina favoriter och en av dem jag har spelat mest från förra året. Så att, jag kan faktiskt ändå vara lite fräschare nästa vecka och se fram emot Meira.
Mm, men Stina, då ska du också väldigt, väldigt mycket se fram emot vårt Schlagerkoll special som kommer på onsdag, när vi kommer prata om kör i kuliss.
Fantastiskt, vi har Lars Sävsund och Britta Bergström med, två av Sveriges mest erfarna körsångare och som har gjort Melodifestivalen sedan slutet av 90-talet. Så att det ska, ja, men de var fantastiska att berätta verkligen om hur det är att vara med och stötta artisterna i Sveriges största TV-program.
Gud, vad kul att få höra från dem som alltid ska stå liksom längst bak och inte få, ja, hörs gör de ju, men kanske inte på det sättet som artisterna får göras.
Precis, det blir jättekul. Och vi pratar också en hel del om Meira Omars kör i kuliss då i programmet. Spännande. Det var det som var det som varför jag tog upp det.
Bra att du knöt ihop
kopplingen. Men är vi nöjda då?
Ja.
Nu kör vi vidare.
Nu kör vi vidare.
Maila oss på schlagerkollet@aftonbladet.se.
Ja, och så följ oss i Aftonbladets app, så missar du inte när avsnitten kommer ut. Nu säger Stina Dahlgren, Tobbe Ek och Jenny Ågren hej då.
Hej då.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.